Backarna försvann en efter en under veckan som gick och ett något skadeskjutet Brynäs går nu in i julspurten. Inför stormötet med Djurgården pratar vi om hur Niklas Hjellstedt ska pussla ihop laget, men också Brynäs-tränaren om pressen och vad vi tycker han borde göra åt den. Här är Djurgården bäst i serien. Och Albin Udd om chansen till debut.
För det är enkelt och hårt.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Hur skymter, Carl? Hur skymter han?
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner.
Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt Nedsläpp Brynäs. Erik Karlsson i studion tillsammans med Daniel Sasse Sandström i vanlig ordning. Hur är läget?
Ja, det är bra. Vi är en dag sena, men då har man ju hunnit fått lite mer kött på benen från träningarna i veckan, tänkte jag säga. Men jag vet inte om jag har blivit så mycket klokare än de här två dagarna egentligen.
Ja, vi får tacka för tålamodet. Logistik är inte alltid helt enkelt. Men vi är igång och...
Ja. Den som väntar på något gott, vi kan inte säga det.
Ja, du har ju varit uppe på träningen och spanat. Har du sett några bröder Abbott i faggorna? Har de åkt raka vägen upp?
Nej, jag tror inte att det är otroligt färskt där du menar. Du pratar ju om att Rögle sparkade ju både sportchef och huvudtränare bröderna Abbott då, så att redan direkt så börjar det ju skrikas i kommentarsfälten att de ska vi ha till Brynäs, men sakta backarna, säger jag. De vet ju knappt om själva att de har fått sparken.
Nej, det kan vi väl avskriva. Det var ju, jag tror det var Adam Johansson på Expressen som var ute och sa vilka klubbar i Sverige som faktiskt kunde vara ett alternativ för Chris, och han nämnde ju Brynäs tillsammans med Frölunda, eventuellt HV då. HV har ju faktiskt tillsatt sin klubbdirektör som tränare nu permanent, men det kanske kan ändras. Och sen nämnde han ju som sagt var Brynäs utifrån att, ja, men om man inte lyckas här, om det blir plattfall ute i kvartsemi i det här kvalet eller något som kan vara till våren, att det är dags igen att dra tränartombolan. Och visst, då kanske Brynäs är en förening som skulle vara spännande nog för bröderna Abbott, men jag tror inte de kommer sakna anbud heller från lukrativa mellan Europa destinationer, det är känslan.
Stalltipset är väl Schweiz, att de letar sig dit, i alla fall Cam då, som är tränare. Chris vet jag inte, det kan ju, men å andra sidan har vi sett andra svenskar som har fått diverse sportchefsroller, managerroller, sådana uppdrag, så att det finns säkert jobb.
Det är lite trixigt just det här med paketlösningen. Det ska ju till en klubb som är redo för lite omstöpning om man nu ska hålla på sådär. Mm. Ja, vi är ju inte Röglepodda, finns det i Bonnier-koncernen, så den kan ni lyssna på. Där kommer säkert kollegorna Daniel Roth med flera att borra mer i det här.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vi får väl fokusera på de som är här, tänkte jag säga. Du har varit på träningarna både måndag och tisdag.
Annars är ju Brynäs experter på det här med att sparka tränare, så att, ja. Är någon som vet någonting om det så är det folk i den här stan.
Ja, exakt. Ja. Men just nu är kanske inte Brynäs största problem tränarsidan, utan backsidan. Hur ser det ut uppe på träningen?
Ja, men det ser väl ut som så att det åker runt två J20-backar och aspirerar på spel redan mot Djurgården här på onsdagskvällen. Albin Udd som är tillbaka i spel igen efter skada, och även Viktor Järneheim har varit med nu både måndag och tisdag och tränat, därför att som ni vet och har läst och hört för det här laget och säkert såg i fredags, så fick Simon Bertilsson ett skott i ansiktet. Henrik Kingen Larsson,
veckans Kingen,
var det som avlossade det via någonting. Den flög upp i ansiktet på honom, på Bertilsson, och han fick sova hos mamma och ta hand om det där onda ansiktet. Men Bertilsson var på is idag innan ordinarie träning lite grann med målvakten, åkte runt lite grann i sånt här som de lite elakt brukar kalla för akvarium, när man har en stor kruka på huvudet med heltäckande visir. Sen så skulle han iväg på lite mera undersökningar och kontrollera, det skulle röntgas och tittas och kollas, och man hade väl egentligen inga besked
mer än och sen att, när ni lyssnar på det här så kanske ni då kanske du hunnit vara på en värmning också, tänkte jag säga det,
exakt.
Men det är väl en fråga om tänderna sitter fast nog för att spela, eller?
Är det den? Ja, det är väl tänderna och så lite så att det inte är någonting som, att det inte finns någon spricka någonstans i något ben i ansiktet. Men han såg väl rätt fräsch ut, Bertilsson, och frågar honom själv så vill han med all sannolikhet spela och är säkert beredd att göra det. Men det är väl en, som alltid vid skador så här, så är det väl liksom, man vill inte riskera att det blir värre, så att hans ansikte kanske mår bra och vila den här veckan. Jag vet inte, vi får väl se lite grann. Värmer han imorgon, och man skulle ta ett sent beslut i alla fall. Det var det sista jag hörde, att vi bestämmer sent. Så det betyder alltså innan bussen går mot Stockholm på onsdag eftermiddag här då vid, jag ska tippa att de åker vid 2-tiden ungefär.
Det hade ju varit en sak just med tanke på att en back, men nu är det ju så att man är ju ytterligare två backar kort.
Exakt. Det skulle komma till.
Ja, precis. Kasper Larsen.
Kasper Larsen är ju, han tränar för fullt men ser ju rätt moloken ut. Han får inte vara med nu då i onsdag fredag här, för att han blev ju också slagen, eller fick också en smäll i ansiktet. Domarens visselpipa träffade, han hade faktiskt lite sår vid näsan och även uppe i ena tanden hade det ont i tandköttet och tänderna. Märklig historia.
Ja, han fick två matchers avstängning där för att han på något sätt grabbade tag i domaren där. Jag vet inte var jag ska börja. Nej. Det är liksom, det är en sak att det blir så där i stundens hetta, domaren tror att han har liksom är ute efter honom, men jag tycker väl att kan de inte bara kolla på den där videon och så kan domarna känna att ja, men här kanske det blev lite fel, det var lite rörig situation. Det var, alltså, jag har inte sett en enda bild där man ser någonting överhuvudtaget som skulle kunna se ut som en avstängning. Man ser ju förvånad Kasper Larsen på de här bilderna. Jag vet inte vad som sägs. Det är ju det möjligtvis man kan ha. Ja. Men...
Nej, men jag pratade med Kasper om det här. Han säger till mig att jag tar ju tag i domarens arm för att jag måste ju ta tag i någonting, annars jag tappar ju balansen. Ja. Och, men sen säger Kasper att domaren menar att han hade i stort sett hoppat in i hans knytnäve och därför fått en smäll i ansiktet, men det här blir ju jättekonstigt, så att jag håller med. Man kunde ha sagt så här att liksom, ja, men, förklara för Kasper Larsen att det är inte okej att röra en domare, men vi ser ju vad vi ser, och det här situationen, det var ju verkligen inte någonting du gjorde med flit, utan du var ju tvungen att hålla i dig någonting.
Alltså det är viktigt att liksom respektera domarna, men här känns det som att när man går till den här typen av överdrifter så blir det ju, det blir någon slags lyteskomika och alltihop. Man vet inte riktigt vad, ska man ta det på allvar? För sen kan man få en match när man har slagit en klubba i nacken på någon. Liksom. Mm. Det blir oproportionerligt. Jag menar, det är ordet jag söker.
Jag vet inte om vi har någon sån exempel, men vad händer om, nu blir det inte så mycket slagsmål längre, oftast är handskarna på också, men när en linjeman ska gå emellan och bryta så råkar någon klippa till domaren för att han håller undan den andra killen. Är det 10 matcher då eller vad?
Ja, nej, men alltså absolut, är man liksom, vi har ju sett några riktigt galna exempel här nu på slutet i lägre divisionen, var det framförallt
Vita Hästen, han som tacklade domaren som bröt armen.
Nej, men det är bara, han ska aldrig mer spela hockey. Det är ju liksom, men det handlar ju någonstans också om avsikt. Ja, han kommer inte spela i alla fall.
Nej, lite spelkänsla, så fick han böter också, inte tjäna speciellt mycket heller.
30 000 tror man räknar ut det där, till om jag inte minns fel, att det böterna motsvarar att han har det i lön, och det är klart att då, det är ju som en rejäl fortkörningsböter. Ja, hoppas nästan att de kan skramla från klubbkassan där. Det kanske inte får funka så. Ja, och då öppnade sig två platser, och då tänkte man, ja men kanske entré Anton Johannesson. Men det såg det inte heller ut att bli.
Nej, då har han blivit sjuk då. Han har fått den här, som man säger i alla fall, och det får vi väl tro, för det har ju snurrat runt förkylningar i truppen. Förra veckan var ju Masken och Ove Molin hemma. Det var ju dagen innan de åkte till Karlskoga, var ju de hemma från träningen för att inte, ja, för att pigna till lite grann och inte smitta ner fler. Men Johannesson, han Han har väl kört extra lite med Ove Molin kanske. Så att han kanske blir smittad av Ove där. Han var ju synd för Anton som liksom inte har fått spela så mycket på slutet. Han hade ju läge här när han kom in, men
ja, det har ju tydligare och tydligare att han har varit åttonde back i den här uppsättningen. Jag tyckte det var ganska signifikativt när kollega Hägerborn pratade med Hjälstedt i lördags här med allting som hände. Och när han skulle börja räkna upp tänkbara ersättare här så kom ju faktiskt Albin Udd inför Anton Johansson i tankarna hos Hjälstedt där och då i alla fall. Vilket ju jag tycker säger en del om statusen på Anton Johansson i den här truppen just nu. Han har inte hittat in rätt och inte fått det där förtroendet. Och som sagt var, före verkar alltså Albin Udd gå på väg in och få göra sin seniordebut i tävlingsmatch.
Mm.
Han var på precis. Is idag.
Han var på is idag och igår måndag också, både måndag och tisdag, och spelar ju då på en ordinarie plats då ihop med Tjukste i tredje backpar idag.
Ja, vi kan väl lyssna på vad han säger om det till att börja med.
Jo, det känns bra. Han är landslagsback med mycket rutin, så det är bara kul att köra.
Känner du inför att kanske få spela din första seniormatch?
Jo, det är spännande. Speciellt på Hovet nu då. Med antagligen fullsatt, så det ska bli kul. Spännande.
Mm. Ser ut som du ser fram emot.
Ja, det är det. Sånt som man har längtat efter.
Vad vill du göra på isen då? Vad vill du spela för spel?
Ja, jag vill väl spela mitt eget spel. Försöka göra det jag är bra på. Sen kör hårt framförallt nu när det är spela enkelt och hårt. Speciellt i en sån här match då.
Ja, enkelt och hårt. Det är melodin, tänkte jag säga. Mm. Så ska han spela. Vad är han för typ av spelare? Vad har du snappat upp?
Jag har inte super koll på han så, men jag tror han är ganska skicklig med pucken och liksom kan spelet, va? Kan förstå spelet, hur man ska spela, och är nog en sån som gärna tar upp pucken lite grann, och jag hoppas ju att han spelar nu, att han också vågar spela hockey och inte liksom blir nervös. Han vet inte hur jag ska beskriva honom nu när jag pratar med honom. Det är en ganska försiktig kille det här.
En likhet har han med Simon Bertelsson i alla fall. Det är mycket han gillar att stå och surra intervjuer.
Ja, men lite försiktig. Albin från Sörby här i Gävle, va, som man trodde mycket på inför. Han var ju faktiskt Brynäs åttonde back, den som man satsade på från J20 innan han bröt nyckelbenet då i slutet på september. Så han var ju borta från hockeyn här i 2 månader och kommit tillbaka nu sedan några veckor. Och han får ju verkligen förtroende i alla fall. Dels går man ju nästan ut och han fick spela mycket på försäsongen, och man går ut och säger att det här är den vi vill satsa på, och jag hör snacket runt omkring att Albin Udd är den som någonstans är näst på tur. Och nu får han ju både verka chansen då, om inte Bertilsson kan spela, och annars kommer han vara sjunde back och kanske kan få några byten. Mm. Så att han får ju verkligen komma in i det nu ganska snabbt efter skadan, så att det vore kul om han också visade att han är ett luft och är en talang.
Är han lite nervöst lagd, så är ju en debut borta på ett fullsatt Hovet också ett sätt att börja, så att säga.
Nej, men jag tyckte inte han kändes nervös. Jag tyckte mer han verkar lite sammanbiten och lite så här förväntansfull. Det är klart att det var nästan så att det gick upp för honom att när jag sa det, ja men är det så här så spelar du ju på 6 backar. Och då var det nästan som att ja, jo jag ska ju göra mig beredd och vara förberedd på att spela. Men det var nästan så att det gick upp från ja just det, så är det ju verkligen. Det är en sak att träna, men för han har ju tränat mycket tidigare under försäsongen med A-laget, så det är ju inte så.
Imorgon ska jag proppa Linus Klasen. Det var det som det var det som slog.
Ja, men jag tror inte han är ingen som åker runt och proppa folk, utan det får nog Tjukste klara av det backparet i så fall då, så att nej, men en ganska spelande back, så att det ska bli intressant. Man hoppas ju förstås att Bertilsson är med, för det är en otroligt viktig pjäs. Men det är också kul när unga får chansen, och om de kan ta den.
Han får byta nummer från försäsongen, för då åkte han runt och lirade i nummer 8. Det har ju sen dess har de ju värvat en ny, så att säga, åttonde back.
Så se upp här nu i Brynäs imorgon, så att det inte blir någon Tingsryd-grej som Netteberg när
han får ge ett nummer som ingen använder.
Så det inte blir 2 8 i uppställningen. Nej, då kan det bli jobbigt.
Så ska vi inte ha det. Det kan ju faktiskt vara så att man tar med sig även Viktor Järnheim som är med på träningen idag. Mm. Är det så att Bertilsson inte kan spela så behöver de ju faktiskt också ha en sjunde back. Mm. Om inte nu Johannesson magiskt tillfrisknar här tills imorgon är bra nog.
Ja, jag menar, Johannesson frisk, så det, det som talar emot är ju att han inte har tränat då på två dagar, medan Järnheim och Udd har ju tränat bägge dagarna för fullt. Så att, det är väl det som i så fall att då kasta in. Det skiljer inte så många år. Johannesson är också en ung spelare, så att, det kanske inte är rättvist mot någon att spela honom. Nej. Inte, när jag ligger sjuk och inte träna heller. Och så sen,
men den här Järnheim är en spännande, ja. Ganska nära ett U18-landslag.
Det är lite mer, han gillar att snacka lite mer. Han kom gärna fram igår, vi pratade lite grann efter träningen då, och han berättade att han var ganska nära. Småkronorna är ju på, alltså U18-landslaget är ute på någon turnering nu i USA. Han var hyfsat nära, sa han, att komma med där på en backplats. Kille som kommer från Täby, som kom till Brynäs inför förra säsongen då, i 18, och nu har flyttat upp i 20, född 06. Och har ju i bästa fall då, eller i alla fall en målsättning om ett U18-VM då framåt vårkanten. Han sa det i februari, nästa landslagssamling, då siktar jag på att vara med, sa han. Så att han hade mål i mun och svårt att bedöma på två träningar, ja, så här, men absolut. Han är med och nosar.
Det skadar inte hans chanser i alla fall om han skulle få sitta med i A-truppen. Det brukar alltid betyda ganska mycket, de där, att man sticker ut i de här lagen som faktiskt får spela lite seniorhockey också. Ja, vi har rätt ut backläget. Ska vi ta lite kort om målvaktsläget? Nu var ju Damian Klara med på träningarna den här veckan.
Precis, jag snackade med han häromdagen då och förstod väl vart att det skulle luta redan förra veckan, att han skulle bli kvar. Och han säger väl det att man har ju kommit fram till ett gemensamt beslut någonstans. Och Italien spelar alltså i B-gruppen i BVM, så han sa att vi har ett ganska bra lag, jag tror att vi kan vinna även utan mig, tyckte han. Sen tyckte han var synd för han hade mycket kompisar där och allt är kul. Men att sitta och flyga ner till Slovenien, spela ett par, två, tre matcher eller vad det skulle bli. Och sen har de alltså, det de spelar för är att gå upp i A-gruppen i BVM. De kan alltså inte kvalificera för ett A-junior-VM. Så det är en bit upp, och mellan raderna så hörde jag på honom att nivån är för dålig. För hans utveckling och det han ska göra, så det är bättre att han är hemma i Brynäs, i vardagen, tränar. Istället för att åka ner och spela de här lite mer B-betonade juniormatcherna i Slovenien. Och dessutom sätta Brynäs lite på pottkanten.
Ja, det är ju en, alltså, man ska ju stå och väga där och som sagt och spela Italien mot Ungern eller något ner i Slovenien. Eller få faktiskt, det är väl sannolikt att han står mot Djurgården imorgon.
Jag tror att han spelar mot Djurgården, dels för att det tyckte jag kunde utläsa av träningen, och sen så brukar man ju inte ändra på att den vinnande målvakten brukar få stå kvar, och han vann ju faktiskt i fredags mot Karlskoga.
Vi hade att göra med en sån här klassisk, den här målvakten gick av först från träningen, spaning idag.
Den spaningen fanns också där och
ja, men den håller ju faktiskt i ganska många fall av 10, så att
ja, men jag tror Klara får fortsätta i kassen, och dessutom lite grann att, jag ska inte säga att man övertalar honom att stanna kvar hemma i Gävle, men lite så att garantier ska man aldrig ge och ha eller få, utan det är den som man känns som bäst lämpad som ska stå. Men har man hållit honom kvar och inte fått åka iväg och träffa sina polare i italienska juniorlandslaget, då tycker jag nog att han ska få stå också, inte sitta på bänken. Bara det liksom är talar för att han spelar.
Absolut. Ja, när vi
sen får vi se på fredag mot Almtuna, då kanske är Lindbäck som får stå. Det beror lite på.
Läget just nu alltså. Ska vi backa bandet lite och prata om förra veckan? Jag tänker att vi kanske inte ska prata så jättemycket om matcherna som var. Det börjar vara ganska långt borta nu och vi har nya imorgon. Men jag tycker det fanns saker från vår rapportering förra veckan som är värt att stanna kvar lite vid. Framförallt eftersnacket till förlusten mot Västerås fastnade jag vid, som ju alla var ganska överens om, en svag insats, bra start, och sen så rasar man ihop lite där. Och då pratade du med Niklas Hjellstedt om pressen och trycket utifrån som han erkände hade tagit hårt.
Jag har blivit påverkad, det kan jag säga.
Ja, ja.
Jag har blivit mer påverkad än vad jag trodde att jag skulle bli. Men som tur är så klarar jag av att slå av saker. Jag läser inte allt. Jag sa till dig att jag läser kommentarerna på vad vi gör på isen varje dag och alltihopa. För att vara påläst och se vad ni skriver och liksom allt det här. Men det har påverkat mig negativt. Det påverkar min omgivning. Och det ska jag villigt erkänna. Det har tagit mer än vad jag trodde att det skulle göra. Så att för mig handlar det ju jättemycket om lägg fokus på det du kan påverka. Inte på vad folk tycker runt omkring. Nej. Det bryr jag mig inte i. Jag har vi har vårat sätt att spela och liksom utbilda oss i och allting. Så det är viktigt.
Ja, alltså jag tycker det finns lite att processa här. Jag blev förvånad lite att han så tydligt utåt berättade att han har blivit påverkad. För absolut, det har ju funnits en kritik. Men det finns ju fortfarande grader kvar på stormskalan för mig på något vis. Vad säger du först om att han liksom blir så tydligt påverkad?
Ja, men han är ju en känsloperson och han är ju intresserad och han har ju naturligtvis följt Brynäs under alla år. Han har varit i Schweiz och i Tyskland var han ett år också och har ju följt rapporteringen om Brynäs för att han är liksom har ju Brynäs, det är ju hans lag även om han kommer från Södertälje från början och han har liksom lämnade ju Brynäs som J20-tränare när han stack iväg utomlands och han är ju, har ju följt Ove naturligtvis i alla år och sådär så att han har väl fortsatt med det helt enkelt och läst och han är intresserad och kan man ju tänka att det kanske inte är så bra att läsa allting alla gånger utan...
Nej, för det är ju det är det jag reagerar mest på, att man blir påverkad av yttre press, det är väl kanske bra att erkänna för sig själv, men det är ju också en fråga, vad ska man utsätta sig för yttre press? Han är ju tydlig med att han är ju till och med inne och läser i din live-rapportering och läser väl det mesta som skrivs överhuvudtaget. Jag kan förstå att man som tränare tycker det är lite kul att liksom, ja men, vad skriver de idag liksom? Eller vad skriver några andra? Det finns ju många fler som bryr sig om Brynäs än vi, men man ser lite rubriker, man kanske skrattar åt något betyg vi har satt, tänker att ja, men nu är de helt fel på det. Men därifrån är steget ganska långt att ge sig in och liksom läsa i kapp i en live-rapport från en fredagsmatch mot, alltså, eller vad det nu kan vara liksom.
Jag tror det är främst träningarna. Jag tror matcherna, det har han nog att göra. Men visst, det kanske inte är helt nyttigt.
Jag tror inte det. För att, alltså...
Men det kan ju vara också att han får en bild av hur verkligheten utanför hans fyra väggar ser ut på ett sätt. Men den verkligheten kanske inte heller stämmer överens med exakt vad alla tycker och tänker eftersom den stora massan hör ju aldrig av sig i live-kommentarerna.
Nej, alltså jag kan ju liksom tycka att som sagt var liksom lite så temperaturmätare, men jag tror att man nås av det ändå. Det är liksom inte som att han inte märker om de blir utbuade på väg av isen. Då behöver han ju liksom inte in och läsa i en live-rapport dagen efter. Jag tror att han kan liksom lista ut. Jag tycker det faktiskt är lite onödigt att utsätta sig för det. Jag tror att de flesta spelarna kanske låter bli det. Och jag har svårt att se vad han ska vinna på det. Att veta vad du har live-rapporterat. För det är väl det han egentligen så att säga på något sätt vill veta när han går in i de här texterna. Men han får ju mycket annat på köpet. Det känns... Om du lyssnar nu, Niklas, jag tycker du ska stänga av. Om vi ska vara helt ärliga.
Alla andra lyssnar vidare.
Ja, ni andra ska lyssna vidare. Men Niklas, jag tycker du stänger av. Om du har kommit hit. Någonstans måste man ju liksom hitta sin egen väg och jag vet ju att många tränare i Brynäs har krympt under den här massiva pressen och man kan komma och tro att man ska klara av det, men så är det ju inte alltid.
Nej, det är ju verkligen en motpol mot Mikko Manner. Han läste ju ingenting, sa han i alla fall. Han sa bara,
men han var inte opåverkad utav pressen.
Nej, det var han inte. Han hade ju en räv bakom varje öra så där, så han visste hela tiden vad han gjorde när han, ja men han skyddade gruppen utåt extremt mycket och det kan jag tycka Hjälstedt är en annan typ av person. Han hänger inte ut några enskilda, några namn, men han skräder ju inte orden när han tycker att någonting har varit dåligt. Han säger ju klart och tydligt att det här är inte tillräckligt bra om vi ska gå upp i vissa matcher. Det är nästan så att man, ja men ni leder ju ändå serien, Niklas. Jo, men. Och det är ju bra att man har den självbilden, den självinsikten, tycker jag. Att man förstår att man måste prestera när vi kommer fram i slutspelet på en högre nivå. Sen ska vi också veta att det är ju samma lag de kommer att möta. Det ska inte kvalas mot några lag från SHL som det var förr, som ibland känns en del nästan tycks tro och som inte liksom har läst på hur systemet funkar. Men det är ju faktiskt ett slutspel som ska spelas, och då kommer man ju veta i stort sett hur alla andra lag är. Sen kan jag tycka att Brynäs kanske borde behöver spetsa till lite grann, lite här och var, för att verkligen ta sig hela vägen. Men även med det lag man har idag så finns det alla möjligheter att, jag menar, fast man enligt många är dåliga så leder man ändå serien. Så någonstans räcker det ju i alla fall just nu. Men vi får väl se här lite framöver. Ikväll, om ni lyssnar onsdag, så är det ju naturligtvis en viktig värdemätare.
Det som är intressant är ju, det är ju en sak om Niklas Hjelstedt känner sig och pressad, och om det på något vis får någon följdeffekt. Han hävdar att inte får så mycket följdeffekt och han kan sortera undan det. Ja, det kan inte jag bedöma egentligen så, men att överhuvudtaget utsätta sig för det är ju lite onödigt möjligtvis.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Men hur tycker du spelargruppen ser ut? Ser man, är det pressat och sammanbitet lag som efter man har de här senaste veckorna har liksom varit lite upp och ner och hej och hå?
Men jag tycker att man mår ju väldigt mycket som resultaten visar. Efter helgen här så har det varit bra stämning på måndagsträningen. Kom man från en seger på fredagen, tränar väl även på lördagen. Och liksom verkar haft en god och skön helg och känna att saker och ting kanske stämde lite bättre mot Karlskoga. Nu är det förvisso ett bottenlag som man absolut ska slå, men de tittar väl på mer helheten och sådär, och man var väl ganska homogena totalt sett, även om andra perioden var väl inte så bra sådär. Så det var ju en hård och rejäl träning på måndagen, men ändå god stämning. Det slängdes lite käft mellan folk och det skrattades lite och man... lite små pikar här och var på isen och så. Och även idag så...
Det var lite en lagsammanhållningsdag igår väl, för det var ju förutom träning så hade de mycket att stå i övrigt också.
En riktig hel dag. De var ju först tränare, sen var de då på sjukhuset på barnavdelningen. Tror det hade blivit lite snett i tiden där, för det var inte så många barn där, vilket Johan Larsson sa att men det var ju bra för att det var inte så många som var sjuka, men tydligen så var det lite barn som skulle komma senare, så på slutet när de nästan var på väg därifrån så kom det fler. Det där är ju en behjärtansvärd grej de gör varje år, åker upp på barnsjukhuset och träffar sjuka barn, och man spelar lite pingis och lite hockeyspel och skriver lite autografer och tar bilder och sånt där. Och dessutom Johannes Kinnvall på trummor spelade. Ja, jag frågade, spelade du trummor? Jag gjorde det när jag var liten, sa han. Jag kanske får börja ta upp det där igen. Så att trumsolo från Kinnvall, det ser vi fram emot i någon live TV någonstans någon gång. Men idag var det kanske lite mer sammanbitet och lite mer fokus på att det är match imorgon på Hovet. Men jag tycker det verkar vara god stämning liksom i laget och sådär. Men som sagt, när de har förlorat och gjort en dålig match, då är det väl lite truligare. Men jag tycker att det känns ganska homogent. Och det kan jag också säga så här, att många skriker på nyförvärv hela tiden. Då är det klart att har du Tyler Keller här skadad, det bör man ju se över. Han blir borta några veckor till och man kanske behöver spetsa lite här och var, om man pratar mycket på målvaktssidan. Men att lyfta in 5, 6, 7 namn som en del skriker om i den här truppen, det skulle ju splittra och söndra, tror jag, mer än det skulle hjälpa. För att det där har ju Alcén pratat om, och jag menar, han må ju folk tycka vad man vill om som sportchef, men han har spelat i väldigt många lag och vet vad det betyder när man tar in nya personer i en grupp. För det är det man jobbar med hela säsongen, och det tycker jag ändå man ska ha kvar i minnet någonstans, att det Brynäs egentligen hela säsongen bygger ju på att bli och jobba sig fram till att vara så homogen och så bra man bara kan i slutspelet. Det är det man hela tiden spelar emot.
Ett gäng som verkar ha ett himla ös på träningarna och som du skrev om i veckan, som jag tänkte också skulle återvända till, det är ju Brynäs J18, en liten gyllene generation, framförallt då ett 07-gäng där som sticker ut. Du var upp på en träning och har snackat lite med både spelare och tränare Henrik Lars i det här laget. Vad är det för gäng, och varför ska man vara så uppspelt över de här 07-erna?
Ja, de här 07-erna, det är ju Brynäs nya gyllene generation, verkar det vara. De vann alltså U16-SM i våras, första gången i Brynäs historia som Brynäs vinner U16-SM-guld. Och att man varje år hittar ett, två, kanske tre guldkorn, så är det ju. Men här finns det alltså ett koppel, en hel rad med spelare. Vi sammanförde 7 av dem, och det, vi kanske hade kunnat plussa på någon till också, men det är, kan bli landslagsspelare och NHL-proffs och lite allt möjligt, och säkert bra SHL-spelare om Brynäs kommer tillbaka dit någon gång av det här. För att framförallt så verkar de ha en som tävlingsinstinkt, och liksom, och det där är konstigt om man liksom utifrån tänker man, ja men alla som spelar hockey på den här nivån, de vill väl tävla och bli så bra som möjligt. För jag menar, tillhör du ett elitlag, som ändå får säga Brynäs fortfarande är någonstans, och kommer in U16, J18, J20, då utbildas man ju till att försöka bli en elitspelare. Sen blir det ju inte alla som blir det, och det är ju kanske inte för att, ja, några kanske inte räcker till rent spelmässigt och rent sova, men eller har detaljer som gör att man inte tar sig hela vägen. Men för många är det ju det mentala, att man inte orkar alltså viga sitt liv åt att träna. Man kan tycka utifrån, ja men det kan väl inte vara så jobbigt, och det måste ju vara jättekul att träna. Men de tränar varje dag, hela tiden, och på den här nivån spelar de jättemycket matcher, och de sitter och åker buss, långa resor, och det är liksom, det krävs. Och samtidigt går de i skolan, och en del de känner ju att, ja men jag ska bli bra i hockey, så jag bryr mig inte om skolan, men samtidigt vet de att det är ett nålsöga att ta sig igenom. Många hamnar i, kanske får spela i division 1 eller så där, eller så slutar de.
Men Henrik Glas har ändå sett många generationer passera och pratar ju om det här som något ganska unikt. Ett gäng som, man fick honom att liksom tänka på Stig Salming historia från 70-talet, om där det är tuffare på träningen än vad det är på match.
Ja, nej men han säger på fullt allvar att det är nästan, alltså de kör ju som seniorlagen liksom, att det är olika tröjor på, färger på tröjorna, och svarta eller vita eller vad de har för färger. Och så det kör man liksom, och det är, vi ska vara glada att vi inte har något, fått en armbrott eller någonting, för det här har vi fått gått in och bryta vissa träningar, för att det har nästan varit slagsmål, va, mer eller mindre. Och
vi har ju som sagt, och du plockade ju fram där sju namn i den här 07-generationen. William Forsberg målvakt, Gustav Hillström, Leo Sundqvist, tvillingarna Hugo och Theo Östberg, backen Aron Dahlqvist och Sigge Holmgren också, just det.
Och glömde vi någon i det där gänget? Nej, det tror jag var 7, va?
Ja, det var nog alla dem, ja. Vilka skulle du säga där kanske så att säga närmast att redan ganska tidigt kunna ta ett kliv upp och i alla fall bråka lite om en A-lagsplats?
Ja, alla de här är ju 16 år, men flera av dem fyller 17 nu i januari. Till exempel William Forsberg, målvakten som har Huge som moderklubb. Han jämförs ju med Jakob Markström i den här åldern. Han har också storleken, och får han liksom hålla sig fräsch och frisk och allt det där liksom, och då kommer han att bli en bra målvakt. Brynäs har ju plockat fram. Det är det som är så intressant. Det är kanske därför folk är så irriterade på målvakten också lite grann, för att man har ju en tradition av att plocka fram mycket duktiga målvakter genom åren. Så jag tror William Forsberg absolut. Det får vi se, och går Brynäs upp så kanske är lite tidigt, men samtidigt så varför inte då
ska han. Nej, men det kanske är ett läge där han i så fall oavsett är en liksom en tredje keepern med chans på att liksom mm. växa in i det om det inte funkar. Det...
Nu har man ju Steinbergs dansken i 20 då, som har stått mest, så att Forsberg har stått mest i 18 då, men jag tror att han kan ta stora steg framöver. Och sen har du förstås Gustav Hillström, en center som har spelat mest med J20 och inte lika mycket som de andra med J18, och han är ju också en sån där som lite, om vi tittar långt tillbaka, Janne Larsson typ ska jag tänka mig. Jag har inte sett han spela så, men alltså där finns det mycket hockey i den killen.
Det är ju han William Forsberg och backen Aron Dahlqvist som har varit uttagna i landslaget hittills, men det hinner ju hända mycket
säsongen. De var ju med i det här inofficiella U17-VM och tog ett brons där, och där man möter Kanada, röd och gul och vit och svart, allt möjligt. Men det är ju klart att det säger någonting. Men alla de här, Leo Sundqvist är ju den här, ja, han är ju så olik pappa som man någonsin kan bli. Jörgen Sundqvist var en helt annan, han gjorde väl ett mål per säsong på sin höjd. Och Leo, han är ju, ja, han är några decimeter kortare än pappa Jörgen, och men Leo vet ju verkligen hur man gör mål, och han har gjort, jag tror det är 23 mål på, kan vara på 13 matcher. Jag skriver rätt där, det verkar otroligt.
Ja, det är ju hyfsade siffror i så fall. Det är klart, nej, det har varit,
förlåt. 23 mål på 20 matcher. Han har gjort,
ja, okay.
Han har gjort 36 poäng.
Det är mycket poäng. De har ju haft en ganska lätt höstserie här med många stryklag för att vara så. De har, det är väl hårt att säga om Valbo och Strömsbo, men de har inte riktigt räckt till på den där nivån. Det har blivit stora siffror.
Och tvillingarna Östberg också, ska vi. De har inte varit med i några landslag, men de vann, fick ju Bäckes stipendiet här i somras. Och, ja, men det gäller ju också att man tar steget från, de är 16, ska bli 17 år, att ta steget från junior till att liksom, det här steget är nu när man kommer upp mot J20 och sen senior, det är då det avgörs.
Johan Alsen var ju tydlig med att om vi inte lyckas få fram ett antal A-lagsspelare av de här, då har vi ju misslyckats i vår juniorverksamhet. Så pressen på Brynäs ledning och lotsa fram de här, det är ju också en stor fråga. Chanserna för dem att få spela mycket ökar ju om Brynäs håller sig kvar i Allsvenskan, så att säga. Samtidigt så är ju möjligheterna att komma snabbare fram, så att det är ännu större om man får spela SHL-hockey.
Ja. Så nu finns det, men som du sa, det blir tuffare serie nu. Nu slår man ihop då med, det blir en slags ungefär som J20 då, som också tog sig till elit. Och det här blir ju två, en nord- och en sydserie. Brynäs ska spela, de spelade i västra serien på hösten och ska slås ihop med lagen från norr.
Jag har hela listan som det brukar heta här. Det är Färjestad, Leksand, Örebro, Mora, Luleå, Skellefteå, Modo, Björklöven och Timrå. Så en ganska bra avspegling av de seniorverksamheterna där ute i norra Sverige från Gästrikland och uppåt. Så att så ser det ut. Jag Örebro också ska jag med här, kanske i den
Färjestad. Men absolut, intressant serie, och nästan alla går ju till slutspel. Det är, tror vi, 16-finaler där som man ska in och köpta ifrån början då i 18. Och vi ska ju komma ihåg att Brynäs gick ju faktiskt nästan hela vägen med 0-4 var det väl, med när man förlorar mot Djurgården i finalen med den, deras gyllene generation. Så att om jag inte missar, nej, visst var det väl så. Ja, det final gick man i alla fall. Så nu finns det, men de blev det ju, ja, det är ju Theo Lindstein och de grabbarna då, som, och Anton Olsson och Noel Nord som är i seniorlaget nu då. Så det finns ju möjligheter.
Absolut. De är i alla fall inte aktuella i kväll nu om ni lyssnar onsdag. Då är det dags för stormöte. Och jag började titta lite på lite siffror och annat och konstatera att det vi ska få se här är alltså seriens bästa hemmalag mot seriens bästa bortalag. Det är ju faktiskt så att Djurgården, trots att de har haft en så knackig start på säsongen, så tittar man på en hemmatabell i Hockeyallsvenskan så är Djurgården det lag som leder. Inte bara för att man har vunnit de fem senaste, men alltså full pott, 15 poäng på de fem senaste matcherna på Hovet. Man har överlag liksom varit bra hemma hittills. Det är det enda laget i Hockeyallsvenskan just nu som snittar mer än 2 poäng på hemmaplan. Vilket känns ovanligt.
Man har 8 treor på hemmaplan och förlorat 3 stycken bara ordinarie tid.
Och det är ju, alltså jag tittar lite tillbaka på förra årets serie, sett när hela serien var färdigspelad, och då var det alltså 5 klubbar. De som hade ett snitt på över 2 poäng på hemmaplan. Nu har alltså bara det laget som ligger sjua i den totala serien det. Det känns som en anomali. Det har varit tufft att hitta den här hemmaplansfördelen tydligen. Brynäs har då över 2 poäng på bortaplan istället, men inte riktigt just nu på hemmais då efter en svag period här. Vad ska vi säga? Det är ingen lätt uppgift de ställs inför imorgon, Brynäs.
Nej, verkligen inte. Men Djurgården har ju kickat igång ja, verkligen, och som du säger, de senaste 5 matcherna har man ju vunnit. Ja, man har vunnit alla, va? Eller nej, man har förlorat en på övertid och 4 ordinarie segrar. Så att det är klart att sedan man gjorde sitt tränarbyte när Garpen fick gå, så har det ju hänt någonting definitivt. Så man har fått tillbaka lite spelare, men nu är man ju av med Albin Greve, och det ska väl Brynäs tacka för att det kan hända lite vad som helst när Greve är på isen.
Ja, det är nog skönt att slippa kanske. Nu har de ju framförallt, om man jämför med den här minnesvärda, vad blev det till slut? 7-4 matchen hemma där Brynäs alltså gjorde 5-0 i sista perioden. Då saknade ju Djurgården Marcus Kryger, och det märktes väl, får man säga, och det gör han finns ju med i laget den här gången, och det kommer vara ett tuffare lag att bryta ner den här gången, det är känslan.
Ja, men absolut, och man tittar lite på vad de har för sköna gubbar. Ja, du tappar ju för den här backen Kalodelio som gjorde att vi trodde att Theo Lindstedt skulle komma med till junior-VM, men så blev det inte.
De har fått tillbaka den här Pontus Johansson heter han, va? Och sen är det väl lite frågetecken, om jag har förstått det rätt, för Zach Magwood. Han har väl inte varit någon succé. Magwood, han har haft en hjärnskakning och är väl lite vid sidan.
Sen har de lånat in Arvid Kostman från Linköping, och han ska väl spela, och det är klart att det är tillskott. Och det var väl även en spelare till, var det från Frölunda man hade lånat någon också.
Nu är du ute på is som jag inte, Elite Prospect is jag inte har skrinat på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Och sen har du ju sparkapital förstås, Anton Gradin som öst in mål i Hinkens sportchef i Modos son. Anton som öst in mål i Tingsryd förra året, vann hela målligan, gjorde han väl i Hockeyallsvenskan. Han har gjort 7 mål hittills, så där finns det ett sparkapital, absolut.
Ja, det kommer ju oavsett så att säga bli, det är ju en match en i raden här nu där det finns liksom en känsla av att ja, man kan antingen skapa lite utrymme eller så tajtar det till sig ännu mer. Djurgården är faktiskt ett av det enda laget i serien som har spelat färre matcher än Brynäs, så skulle man äta i kapp då är man liksom inte långt bakom i snittpoängen här. Jag var inne på det förra veckan att jag tycker att Södertälje känns som det tuffaste hotet. Sen dess har ju Björklöven skakat ännu mer egentligen. Och Djurgården, det är väl lite, juryn är fortfarande lite ute där om de kan hålla i det här tränareffekten eller inte. Men det skulle ju betyda väldigt mycket, tror jag, för Brynäs att kunna pussla ihop liksom lite segrar på rad här. Nu har man ett bortamöte med Djurgården, sen så har man Almtuna och Kalmar hemma, och visst, de har haft en dålig hemmaform, men i min värld så ska det vara 6 poäng som läget är nu.
Det ser ju överkomligt ut på pappret i alla fall, det gör det ju.
Man tycker att Kalmar har gått så bra, men trots allt så är de ju bara 11 i den här tabellen. De är ju ett oberäkneligt lag, men de är faktiskt, även om det är tajt, så har de ju inte liksom, de har inte rasat in poäng där. De känns som att de sprattlar till lite här och där. Det är väl typiskt för sig att göra mot Brynäs borta. Det har vi sett fler lag med.
Nej, men det är ju så att det skiljer ju inte mer än att är du inte på topp, då kan du förlora mot då, Brynäs. Det är som att de är lite mer avslappnade på bortaplan. Då åker man ner, man slår Kalmar borta, man slår Karlskoga och de här lagerna.
Man tillåter sig väl också vara lite mer cynisk i sitt bortaspel kanske. Man måste inte bjuda på det lilla extra.
Nej, så som man gör hemma i stunder och gärna i matchstarter och sådär, som mot Västerås. Alltså den, hur man spelar ut Västerås första 20-15 minuterna, det är ju otroligt om man till slut kan förlora en sån match med tanke på det spelövertag man har. Men det är som att man inte kan hålla den koncentrationsnivån genom hela matchtiden, 60 minuter. Men jag bara så titta lite grann här, det är ju en otroligt het match också, några mil söder om Hovet imorgon, alltså Södertälje-Björklöven. Där är det ju, Björklöven har haft så många chanser nu att liksom vara med verkligen och hänga på i toppen. Och de är ju förvisso bara 5 poäng efter Brynäs, men de har 2 matcher mer spelade och de har inte rosat marknaden på slutet. Nu har de Södertälje. Skulle de kunna vinna en sån match så kan det absolut vara en liten vändpunkt för Löven. Och Södertälje som har gått så väldigt bra. Du vet det här med trender som jag brukar prata om. Det är väl dags för Södertälje att komma ur den här otroliga formtoppen. Men undrar om inte var imorgon de skulle spela med den här fantastiskt fina
retrotröjan.
Som har fått mycket med rätta beröm på sociala medier.
Den matchen kommer ju... som sagt var väldigt betydelsefull för, framförallt för Viktor Ståhle och hans Björklöven. De har Karlskoga och Östersund efter det, och är klart att kommer man från Södertälje med en seger, då är man precis på banan igen. Men annars är verkligen pressen på. Det är inte helt omöjligt att det kommer börja hända saker i den här truppen. Jag säger inte att det är på tränarsidan nödvändigtvis, men ja.
Löven värvar in en back från Vasa som har Kalle Lerby, skåning, som har varit i Malmö tidigare och sådär. Och nu har de stärkt upp lite mer på backsidan då, Löven, och får väl se. Men de har ju väldigt skickligt offensivt lag och de behöver ju liksom få igång dem lite mer igen. Det har väl gått lite troll hos några där.
Det finns ju olika varianter. Jag har sett att BIK Karlskoga, de valde att sparka assisterande tränaren
där. Det är intressant.
Det brukar betyda att han inte har gått helt hundra med antingen med truppen eller med Dennis Hall där kanske som leder båsen. Det är olika sätt att rumstrera runt i alla fall. Som sagt, jag tror inte att några tränarskiften är på agendan i Brynäs, men det är ju som sagt en väldigt, väldigt, väldigt intressant match. Almtuna följer och så Kalmar, och vi tänker så här att vi låter alla de här 3 matcherna spelas innan vi spelar in podden igen. Så vi gör ett upprepat försök att skjuta fram podden till samma tid nästa vecka, helt enkelt, för att vi ska få med även den. Och då är det ju egentligen en Almtuna match kvar att spela innan juluppehållet. Men då hinner vi prata ner 3 matcher och har en färskt i minne, framförallt då från måndagskvällen.
Jag tror att så. Det gör vi. Se hur det blir med Bertilsson här nu då, så får väl masa upp på en liten live rapportering på värmningen innan jag åker ner till Hovet, så ser vi om han är med.
Ja, ni som är tidigt upp och lyssnar får gå direkt, stänga av och så logga in på GD och Arbetarbladet för att läsa från den värmningen och från Sasses rapportering från Hovet. Du tänker vara på plats för den här festen.
Ja, Hovet vankas fullsatt. Jag vet att Brynäs hade här då, på pratar vi tisdag eftermiddag, några biljetter kvar på sin borta sektion, men inte var det många och har inga. Men det luktar väl 8094 som är fullt på Hovets i stadion.
Det blir bra. På återhörande.
Ja, tack för att ni lyssnade. Hej då.